Det här är P4 Sveriges Radio.
Nej, hon har inte varit på jobbet och hon är borta.
Okej.
Ja, hon är inte hemma.
Vi vet något som inte du vet, sa de.
Den 19 september 1997 försvinner en kvinna spårlöst från sitt hem på Öland.
Har hon stuckit själv? Är det något som inte är bra?
Anneli hade kommit för att berätta att hon skulle bli mamma.
Man blir påmind hela tiden.
Du lyssnar på P4 Dokumentär, Den försvunna kvinnan, med mig, Gustav Wallinder.
Det var en otroligt rolig tid och man hade ju inga måsten överhuvudtaget, kändes det som just då. Och vi hade alltid, alltid väldigt roligt.
Jag träffar Kiki Åström i hamnen i Färjestaden på Öland. Vinden är kall och det är tomt med folk där. Men Kiki väljer att minnas den där tiden då solen värmde och när han hade roligt tillsammans med sina vänner. Då är året 1988. Sommarkvällarna i Färjestaden ser ofta likadana ut. Man pratar om framtiden, om pojkvänner och flickvänner och vad man ska göra just den här kvällen. Anneli Ojonen är 15 år gammal. Hennes leende är brett och hennes skrattgropa syns tydligt. Speciellt de gånger då Anneli och Kiki bryter ihop av skratt. Något som de gör ofta. Kvällarna i hamnen är oftast långa och Annelis hår fladdrar i vinden när hon sitter bredvid Kiki på en av stenmurarna bredvid havet.
Jag minns en glad, sprallig Anneli. Hon var alltid väldigt positiv till allt. En riktig glad tjej som tyckte allt var jätteroligt. Här nere vid hamnen i Färjestaden hängde vi hela sommarhalvåret. Alla vänner var här. Man visste alltid att går jag till hamnen så finns folket där. Och detta började i 13-årsåldern ungefär och höll på fram till jag kanske 17-18 år. Så ja, hela sommarhalvåret hängde vi här nere, för här var allt folk i hela Färjestaden. Det var mycket umgänge här. Vi satt ofta här på muren, för muren har ju alltid funnits. Så här satt vi. Och det kom folk och det gick folk. Några var här hela kvällen, några var här en timme eller två. Men när man än ville ut på kvällen så visste man att hamnen, dit ska jag. Om det inte var vinterhalvåret, då åkte vi hem till Emil. För då var alla där.
Vid en öde grusväg på Öland parkerar jag och Stig Svensson bilen. Det är gamla Jordtorpsvägen i Hässleby utanför Allgudsrum. Vägen ser ut som vilken annan grusväg som helst. Den är gropig, igenvuxen och tom. Landskapet i Hässleby präglas av åkrar, majsfält och låga stenmurar. Och bara några hundra meter ifrån grusvägen så ligger en skjutbana. Och just den här kvällen så övar sportskytteklubben ivrigt. Stig Svensson, pensionerad polis, har varit här förut. Många gånger. Det är en plats han aldrig kommer att kunna glömma.
Vi, under det här året som det pågick, ja, det var väl nästan ett och ett halvt år, så var vi ju här i snitt varannan dag i alla fall. Den första månaden nästan varje dag, vill jag påstå. Så att det har ju suttit i huvudet. Och sen kommer ju... Man blir påmind hela tiden.
Även idag blir du påmind?
Ja, även idag. Det blir jag.
När du blir påmind av, hur var det som rör sig i ditt huvud just då?
Nej, då kommer man tillbaka till 97. Hur det inte var. Ja, nu är det ju... Under den här perioden när det pågick så det fanns ju knappt inte en vaken stund utan man tänkte på Anneli och hennes anhöriga, det vill jag påstå.
Det är den 18 september 1997. Det är skarven mellan sommar och höst på Öland och de kalla vindarna tilltar allt mer på de kala fälten. Anneli Ojonen är 24 år. Hon bor i ett gult hus i Hässleby tillsammans med sin sambo. Den här kvällen har Anneli och hennes sambo varit på en pizzeria i Färjestaden och köpt med sig hem varsin pizza till deras hus i Hässleby. Dagen efter är det fredag och Annelis arbetsdag den börjar klockan 11. Hon jobbar på restaurangen på Kalmar flygplats.
Och det var ju där hon inte dök upp på jobbet, så det var ju de som först flaggade. Och vi fick ett samtal hem på kvällen från hennes dåvarande sambo. Där han undrade om Anneli var hos oss. Nej, sa vi. Och undrade som sagt om hon var hos oss. Nej, det är hon inte. Vadå? Hon har inte varit på jobbet och hon är borta. Okej. Hon är inte hemma. Nej. Jag var mammaledig så jag hade precis varit ute och gått. En lång promenad och min sambo hade kommit hem från jobbet. När vi sitter i soffan hemma och får detta samtalet. Jag kände att det här får inte vara sant. Vad har hon stuckit själv? Vad är det som har hänt? Och jag har jättemycket funderingar kring liksom, vad är det som har hänt? Varför har hon stuckit själv? Är det något som inte är bra?
Det dröjde inte länge innan det enda samtalsämnet i det lilla öländska samhället var den försvunna kvinnan. Ryktet sa att kvinnan var Anneli Ojonen. Men mer än så visste ingen. Astrid Nilsson var rädd och orolig, något hon inte var ensam om.
Jag hörde ju någonting fram på dagen då att det var någon som var försvunnen i Algetsrum. Och då var här, ja... Men sen kom det väl igång här och poliserna åkte ju här, det såg vi ju. Det kom upp helikopter med, kanske dagen efter eller någonting. Och sen blev ju hemvärnet också inblandade och de hade sitt säte här då i hemvärnsgården. Alla upplevde väl ruskigt för det var väl nästan poliser lite överallt. Så man kände sig liksom, var knappt man vågade gå ut själv för man blev, ja... iakttagen eller sedd så här var det. Ja, var vi kanske mellan 600-700 personer. Så att visst, det var ett litet samhälle. Och så i en by så här där alla känner alla och så där. Så, ja.
Klockan 7 på fredagskvällen får polisen larm om att en 24-årig kvinna är försvunnen. Det är Anneli Sambo som kontaktar polisen. Hennes bil, en grå Honda Civic, står kvar på uppfarten vid deras bostad. Men några uppenbara spår efter Anneli, det finns det inte. Stig Svensson får nästan omgående rollen som spaningsledare och tidigt på lördag morgon träffar han Annelis familj för första gången. Han minns den dagen som igår och han förstod direkt att det här inte var något vanligt försvinnande.
Det var väldigt stor uppståndelse, det var väldigt många människor som ställde upp och hjälpte till. Alltså det, man gick ju man och hus kan man ju säga att det hjälpte till att leta. Så att, och det vidgades ju ut. Man börjar ju alltid i närheten ifrån bostaden och sen går man ju ut som man har sökområden. Man hittar in på kartor var man har varit och så där. Så att, det gick ju riktigt till men det var ju... Alltså det fanns absolut ingenting, något negativt inte något konstigt med henne, utan hon var som en helt vanlig tjej i den åldern som hon ska vara.
Och det var till och med så att dagen innan försvinnandet var en speciell dag för Anneli. Hon var extra glad. Hon hade en överraskning att berätta för sin mamma, sin styvfar och sin syster. En stor hemlighet som hon var ivrig att få avslöja för dem. Så här skrev Annelis mamma om kvällen då Anneli kom på besök och delade med sig av sin hemlighet.
När jag kom hem från affären satt Anneli redan i köket och väntade. Annelis syster och styvfar kom ner i köket och såg mycket hemlighetsfulla ut. Vi vet något som inte du vet, sa de. En snabb titt på Anneli och jag förstod. Anneli hade kommit för att berätta att hon skulle bli mamma. Äntligen, efter 5 månader, hade hon blivit gravid. Och eftersom hon visste att hennes lilla syster skulle bli överlycklig, ville hon komma hem och berätta det speciellt för henne. Vem av systrarna som var gladast och lyckligast i denna stund är svårt att säga. Båda strålade i kapp.
Jag kunde nästan se henne framför mig när hon var hemma hos sin mamma och familjen där med lilla syster och styrpappan där och berätta detta. Och hur lyckliga allihopa blev för hennes skull liksom. Och sen tog det väl typ en dag eller max 2 så var hon borta.
Vad var det för tankar som gick då när du visste att hon var gravid och sen spårades borta?
Jag tyckte det var ännu mer fruktansvärt givetvis, för att jag visste hur lycklig hon var.
Men det var här någonstans som ni såg era första, så att säga, spår efter Anneli då?
Ja, det kan man väl säga, efter hennes bil har jag sagt. Det var ju på denna vägen där vi hittade hennes bakljus, glaset på bakljuset. En del av glaset låg ju hemma på tomten. Och vi vet ju då att Annelis bil hade ju stått parkerad på garageuppfarten där de bodde. Sen finns det ju då vittnen som har sett att bilen stod på ett annat sätt. Den stod sneparkerad ungefär i mitten på garageuppfarten vid 7-tiden. På morgonen, alltså det är ju, nu har jag inte 100% tid exakt i minnet. Sen vet vi ju då att på den här vägen där vi står nu, där var det en människa som någon gång mellan 6 och 7 på morgonen hade varit ute och gått med sin hund och hade då vistats på den här sträckan ungefär 15 minuter. Och hon hade inte sett någon bil. Vi tror ju inte att bilen körde här vid den tiden, utan vi tror ju att det var tidigare.
Det är glasbitarna från Annelis bil på gamla Jordtorpsvägen som gör att polisen tidigt i utredningen är övertygade om att bilen färdades den vägen. Det är ett spår efter Annelis bil, men än så länge har Stig Svensson och hans kollegor inga spår efter Anneli. Vem var det som körde hennes bil? Var det hon själv eller var det någon annan? Samtidigt har skallgångskedjorna varit ute flera dagar. Flera 100 personer har letat dygnet runt. Vid gamla brunnar, vid ensliga vägar och ut med havet. Och sen, till slut, några 100 meter ifrån gamla Jordtorpsvägen där glasbitarna från Annelis bil hittades. Där hittar skallgångskedjan ett spår. Ett spår i marken. Det är något som så skrivet i gruset.
Om jag inte minns fel så är det en skjutvall som ligger längs denna vägen upp till vänster. Och där stod det skrivet HELP, textat så att säga, med vanlig text, H-E-L-P, HELP.
Stämningen var fruktansvärd. Alla, hela Färjestaden, hela Färjestadens närområde pratade om Anneli. Alla funderade, alla spekulerade, alla ställde frågor. Det var mycket tårar. Så fort man träffade någon så var det ju oftast någon som ville prata om Anneli och vad har hänt och vad är hon. Och det var väldigt, väldigt uppgivet. Alla i stort sett som jag vet var med på något sätt och letade efter henne. Var man ute på en promenad så tittade man överallt. Var man ute med bilen så tittade man överallt. Ja, det var dämpat överallt och väldigt tragiskt var det. Det hände liksom inte här på Lilla Öland. Jag minns bara att jag gick och sökte precis överallt och att det var fruktansvärt mycket folk som hjälpte till. Alla ville vara med, alla ville hjälpa. Ingen ville hitta något som var otäckt, men alla ville hitta Anneli.
Och då var vi... Vi trodde ju inte just när man fick se det eller så, då blev det väl lite uppståndelse bland allmänheten som var med. Men vi trodde ju inte att det var Anneli som hade skrivit detta. Utan det, vem som hade gjort det vet jag inte.
Spåret i marken, att det stod skrivet help i gruset vid skjutbanan nära Anlis hus, får alltså polisen ingen klarhet i. Spåret läggs åt sidan och fokus läggs istället på Anlis bil. Bilen stod snedparkerad på uppfarten vid huset och en lykta på bilen var krossad. Och det visar sig att bilen har fler skador. Det finns en skråma i lacken som blir högintressant för polisen.
Det var en lång skråma på vänster sida av bilen. Bilen hade ju kört in mot garaget, alltså där fronten stod mot garaget. Och sedan hade man ju backat ut då när man... Gör det så blir det ju en skapa och vi tror ju att det var på natten så eller någon gång vid 3:30-4 tiden där vi har två andra vittnesmål som har hört ett skapande ljud. Ett metalliskt ljud säger man då och då tog vi ju det när bilen backade emot stolpen. Att det är då som man vaknar och hör. Det var ju, jag vet inte om de låg så med fönstret öppet eller vaknade, så att de hörde ju det här ganska tydligt i alla fall. Men man gick ju inte upp och tittade.
Astrid Nilsson, som under den här tiden arbetade inom kyrkan i Allgudsrum, minns försvinnandet som chockerande och skakande för hela bygden. Förbi hennes hus på Hjortorpsvägen så passerade polisbilar varje dag och oron steg hela tiden. Träffades man i affären så pratades det om Anneli. Och kom det folk till kyrkan så tändes ett ljus för Anneli. Och skulle Anneli Ojonen hittas? Det var den eviga frågan.
Då var det väl på tapeten överallt eller alla sammanhang man var. Och så fort de visste att man kom från Öland eller Algetsrum så, ja, så kom det ju upp det där. Det gjorde ju. Det är klart vi undrar ju hela tiden liksom när det skulle, ja, när de skulle hitta henne och när det skulle bli, ja, klart liksom. Ja, det var väl visst då, vi hade ju, kyrkan var ju öppen då på hösten. Det var, men man jobbade då under höstsäsongen så var ju kyrkan öppen, så jag vet det var människor inne och tände ljus där i kyrkan. Det var det ju. Och kom ju ut och pratade lite också och tyckte att det var galet att de inte hittade någon och att det skulle hända någonting just här.
Det har passerat över en månad sedan den där dagen Anneli Ojonen försvann. Det är kallare och mörkare på Öland nu och skallgångskedjorna börjar trappas ner allt mer. En ny omfattande skallgångskedja planeras däremot in. Men den blir aldrig av. Polisen vet inte var de ska leta någonstans. Det är många som upplever att polisen har kört fast. Lokaltidningen Ölandsbladet skriver till exempel att trots dykningar, omfattande skallgångar, sökningar med helikopter, tv-inslag, förhör och dörrknackningar så har polisen fortfarande inte kommit närmare någon lösning. De skriver att polisen vet lika lite idag, 6 veckor in i utredningen, som i dagarna då Anneli försvann.
När man jobbar i ett sånt här ärende så går man ju in i någon slags bubbla på något vis. Alltså det är det som existerar, det är ingenting annat som existerar runt omkring. Och det blir ju så fokuserat, alltså dels på jobbet. Alla, det är väldigt jobbigt. Därför att alla vill komma och fråga hur det inte går. Så var vi ju inte så många som jobbade. Alltså det var ju tekniker och det, sen var vi ju ett par tre förhörsledare. Men alla andra som är på polishuset, de frågar ju och frågar. Och det, då när det går på tiden, så det kan kännas jobbigt. Det gör det. Men annars är det ju en bubbla. Och det står i tidningen om man ska svara och man ska vara med och man ska åka med, så att säga, att tänka klart.
När det var som mest hopplöst bland allmänheten och när det hade skapats en frustration bland invånarna och i samband med att medierna kring Öland och Kalmar låg på polisen allt mer, då gör polisen en upptäckt som blir avgörande för den fortsatta utredningen. Det var skråman på Annelis bil som hade väckt vissa misstankar hos polisen. Det var något som inte stämde. En noggrann och precis undersökning av skråman som hade orsakats av stolpen vid uppfarten gav ett häpnadsväckande svar. Bakdelen av bilen visade sig ha varit nersjunken några centimeter när skråman blev till. Som att det var någon som låg i bagaget.
Då gjorde vi en rekonstruktion, så att säga. Vi visste ju i stort sett hur mycket Anneli vägde, och då la man ju, våran teori då var ju att gärningsmannen hade lagt henne i bagaget och backat ut, och när man lägger en vikt på 50 kilo cirka, så stämde ju det 100% med den repan som var längs hela bilen. Lägger man ingen vikt i, så blir det ju ett helt annat läge. Det skiljer ju på en 5-6 cm i höjd.
För att sedan ska bilen eventuellt ha färdats på den här vägen som vi står på just nu. Och
utan tvekan, det är ju bara så. Det kan man ju fastställa att det är på det sättet. Och man såg ju också på den platsen där glaset hittades att den hade slatt emot under. På, alltså där man hade ju jämnat ut vägen i mitten, och det syntes ju när vi tittade under bilen. Att det fanns jord som låg under, så att säga. Så att det är ju ingen tvekan om, utan att, ja, vi har i alla fall inget tvekan om, utan att gärningsmannen har haft Anneli i bilen och färdats denna vägen.
Jakten på gärningsmannen blir lång och till en början inte alls framgångsrik. Men vittnesuppgifter tillsammans med polisens egna spår och bevis gör att de allt mer börjar rikta in sig på en 25-årig man som också grips och anhålls. En man som polisen tror är gärningsmannen. Den 25-årige mannen, det är Anneli Ojonen, sambo.
Ja, vi har ju en berättelse från sambon då, att den bilen stod ju på garageuppfarten när han åkte till jobbet vid 6-tiden på morgonen. Ja, alltså det är ju, utan tvekan så är ju den bilen använd, kan jag nog säga 100% att det är den bilen. Och den står ju tillbaka här sen. Den är inte parkerad på det sättet som den skulle ha varit, efter vad han säger då. Men den var ju inte skadad innan. Det var ju ingen som kunde vidimera det, att den hade varit kakad eller skadad innan. Utan det hade ju hänt då, det säger ju sambon också, att det har ju hänt på natten. Utan men han sparade sig där ju då, att det är en annan människa som har gjort detta.
Polisen tycker inte att sambons berättelse håller. Enligt vad han säger ska Anneli ha försvunnit på morgonen mellan klockan 6 och 7. Vilket är tiden mellan att han åkte till arbetet och till att ett vittne såg att bilen var snedparkerad på garageuppfarten. Därför häktas också sambon, på sannolika skäl misstänkt för mord alternativt dråp.
Man blir ju ledsen, självklart, när man inte hittar. Och sen om man nu någon annan människa tar livet av en, då blir man ju förbannad. Men vi i den situationen man är som polisen, måste man ju jobba så professionellt så att man försöker förstå varför. Vi tycker väl att vi tog all den hjälp vi kunde få ifrån Rikskrim och ifrån gärningsmanna på filgruppen som var här nere, och vi hade psykologer uppifrån Stockholm som var med och lyssnade på förhören.
Men det blev inget åtal. För efter en omhäktning så släpptes Anneli Ojonen sambo ur häktet efter 2,5 månader. Och då hade det gått ungefär 5 månader sedan Anneli försvann den där fredagen i september 1997. Det som nu fanns kvar var ett starkt vittnesmål. Det var en iakttagelse från en bil som kom körandes klockan 4 på natten. En iakttagelse på Ölandsbron.
Och det är ju den här bilen som kommer på Ölandsbron då ifrån Kalmar och kör mot Öland, som ser att det står en bil i riktning mot Kalmar. Den har parkerat på Ölandsbron och att det är en människa som går framför ljusen. Man ser ju när det går en människa framför ljusen. Det är ju skumt. Och det är en liten bil, va? Det är det enda den här vittnet ser, och det kan stämma i tid med de tidsuppgifter som vi har när man hörde att bilen, ett metalliskt ljud där utanför Annelis bostad. Det kan stämma i tid. Av den anledningen så tror jag att det kan vara på det sättet. Det är i alla fall en logisk förklaring. Och jag vet ju inte om man... Det här, vi försökte ju få den här människan att kunna berätta mer än vad han gjorde. Alltså det är ju inte lätt heller. Det är på kvällen när han möter en bil då. Jag tror ju att det är den bilen, det tror jag ju. Det är det sista, men jag menar det. Sen letade vi ju så mycket i vattnet med undervattenskam och dyka och helikopter och flygplan och allt möjligt i Kalmarsund, men det hittade ju ingenting.
Anneli Ojonen hittades aldrig. Och nu har det gått 19 år sedan hon försvann från sitt hus i Hässleby på Öland. Teorierna har varit många, men ingen vet var gravida Anneli Ojonen tog vägen. Det har inte gått att fastställa, och idag är hoppet inte stort att hitta henne. Det är 6 år sedan Stig Svensson gick i pension som polis, och trots att han aldrig löste fallet så finns det för hans del en logisk slutpunkt. Men för Annelis mamma så lever försvinnandet kvar, i allra högsta grad.
Sen följde en fasansfull tid. Poliser, allmänhet, hundar, helikoptrar. Alla letade efter Anneli. Man kastades mellan hopp och förtvivlan. En gång såg jag genom fönstret hur helikoptern stod stilla i luften och fixerade en plats på marken. De känslor som for igenom mig då kan inte med ord beskrivas. Än idag mår jag dåligt vid ljudet av en helikopter. Varje gång kommer tanken. Är det Anneli de söker? Har de hittat henne?
Det finns ställen där man kommer till. Undrar om de har letat här. Kan hon ligga här? Men mycket minnen finns det. Och de här minnena återkommer ju. Ofta, inte längre varje dag, men väldigt, väldigt ofta tänker man ju på när man hamnar i situationer, man träffar människor som vi kände ihop, som vi umgicks med, och då kommer ju tankarna på henne.
Vad känner du då då?
Jag känner att jag vill veta vad som har hänt. Det är väl den största frågan. Jag trodde i många år att jag kommer få träffa Anneli igen. Det hoppet har jag gett upp. Men jag vill veta vad som har hänt. Jag vägrade att tro att hon skulle vara död. Och någonstans hoppas jag ju fortfarande, fast jag inser att nej, det kommer nog inte att hända. Hon kommer inte att dyka upp här. Men så länge man inte vet vad som har hänt så är det ju också jättesvårt att släppa det.
Det finns i princip, det finns några spår här ute och så finns det en eventuell bil på bron. Ja. Men sen tar det stopp.
Ja.
Det är svårt att förstå det.
Ja, det är det. Det är svårt att förstå, va? Men det, är det nu på det sättet, då är det inte svårt, för då är det en logisk slutpunkt där. Och då finns ju ingen som kan ha sett någonting mer. Jag tror ju, och det är ju en känsla jag haft ända sedan det hände, att Anneli blev kastad i vattnet från Ölandsbron. När det gäller alla andra platser som vi har varit på, så har vi ju sökt igenom med hundar och med skallgångar. Allting, det blir en stor mystik och alla vill hjälpa till och lämna sina tankar var hon kan vara någonstans och var hon kan ligga. Så vi har ju haft, det finns ju tusen och åter tusen uppslag var hon skulle kunna, ha funnits. Men det har inte varit så. Alltså hade man varit riktigt besviken hade det känts värre att stå och prata så här. Att man inte hade gjort ett bra jobb hade man tyckt att det hade varit hemskt egentligen. Då hade man ju kanske inte velat ställa upp på det sättet som jag har gjort. Jag har ställt upp med alla människor som vill prata om Anneli och jag tycker vi har ingenting att skämmas för. Har vi inte. Mer än att vi inte lyckats, men det gör man inte alltid. Det måste man inse.
Du har hört Den försvunna kvinnan, en P4-dokumentär av mig, Gustav Wallinder. Producent Sofia Kottorp och musik Kerstin Bärens. Du hittar fler dokumentärer i appen SR Play.
Det här var ett poddradioprogram från P4 Sveriges Radio. Fler P4-dokumentärer hittar du i vår app Sveriges Radio Play.